tal att vi måste vara öppna för att människor kan bli frälsta idag. Och bedjarna med på det. Så går det 5 minuter. Så kommer in 2 stycken ungdomar. En som heter Maria, 16 år. Och en som heter Josef, 18 år. De hade ingen aning om i berättelsen om Josef och Maria. Men de drogs till kyrkan. Josef hade varit där 2 dagar innan och frågat, får jag sitta här? Och där i kyrkan så tar båda emot Jesus. Det är ingen slump att en människa blir omvänd. Det är så att du lyckas kvalificera dig, utan Gud i sin nåd valde att frälsa. Gud i sin nåd valde att kalla dig. Alltså Bibeln säger att du var andligen död innan du blev frälst. Du kunde omöjligt omvända dig. Jag ska undervisa lite mer i eftermiddag om att få samarbeta med den heliga ande och få leda människor till tro. Jag vill säga så här i början, för nu ska jag tala här om faderns hjärta för det förlorade. Du vet, Gud vill mycket mer att människor ska bli frälsta än vad du vill. Så Gud vill mycket mer frälsning för Vargen och Vänersborg än vad du i din vildaste fantasi skulle önska. Gud vill frälsning. Faderns hjärta för det förlorade. När jag satt här i lovsång och tillbedjan så kom jag ihåg en händelse i Ulricehamn, det var pastor. Jag fick inte se många omvändelser där under mina år. Men ett par stycken. Och en man faktiskt, en läkare som var en sån här stafettläkare, slutkörd. Han var dansk. Det var mycket trots i hans liv. Och en kväll han har bestämt sig för att ta sitt liv. Så passerar han. Det finns en väg i Ulricehamn som heter Tre Rosers väg. Där i sitt mörker så ser han hur pingstkyrkan som ligger där det var pastor, den är upplyst för en grupp ungdomar som är samlade för att lovsjunga Herren. Och han bara hamnar där. Och jag får ett telefonsamtal från kyrkan och sen får jag träffa den här mannen och mannen tar emot Jesus. Han berättar den här historien för mig, att den kvällen hade han bestämt för att ta sitt liv, men han hamnade pingstkyrkan. Wow. Jag vill ta med till en bibeltext som jag predikar över idag. Jag älskar evangelieberättelser. Jag älskar vad Jesus gör. Allt Jesus gör visar på vem fadern är. Vem pappa Gud är. Och det här är en bibeltext vi ska läsa nu som verkligen visar på faderns hjärta för det förlorade. Och vi läser Matteus kapitel 9, vers 9-13. Bakgrunden är att Jesus precis har botat en lam man. Och så kommer vi till detta. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bord tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna, de religiösa, fick se det och fråga hans lärjungar, varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Det lät nog så här, varför äter er mästare? Jag tror det är en upprördhet. Jesus hörde och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad det betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Innan jag börjar predika nu då, ska vi bara kort be för vår plats här. Be för Vargen och Vänersborg i Jesu namn om frälsning. Herre, just nu kom in för dig. Och du vill så mycket mer för den här platsen, för människor här i människors liv än vad vi vill. Och jag ber Herre, låt dig komma på den här plats. Jag ber om frälsning, jag ber om helande, jag ber om upprättande i människors liv. i familjer, i barn, i ungdomar, i unga vuxna, i medelålders, i äldre människors liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Det finns hopp. Vi hade en skylt, den är nere just nu för vi måste ha en ny skylt, men den har inte kommit upp än. Och faktiskt folk är på oss, ni måste ta upp skylten. Det finns hopp, har det stått på ett av våra stora fönster mot en av huvudgatorna. Det finns hopp. Och det är ju så att det är inte Motala baptistförsamling som är hopp. Men vi är bärare av hopp. Amen. Det är de här signalerna vi vill sända ut i vår stad. Det finns hopp. Jesus Kristus är världens hopp. Och de här senaste åren, som jag nämnde i början, så är det ett par hundra människor som har gått från mörkrets välde in i hans sons älskade rike. Det är det som pånyttfödelse är. Det är det som frälsning är. Och det ärende som jag har till er idag, det är att jag vill uppmuntra och utmana. Den här platsen behöver hopp. Hopp. Jag kommer dela en del och även i eftermiddag vad Gud gör. Och det jag säger ska väcka frustration. Helig frustration. Gud, vi behöver dig. Du vet, det här med omvändelser och dop, det handlar inte om, det är ingen tillväxtfråga. Ibland kan vi hamna där. Vi vill ha fina resultat att redovisa till vårt samfund. Bort det är en Guds rikes fråga. Det handlar om Guds rike, om Guds herravälde på en plats. Den här texten då, en viktig fråga att ställa sig, varför kallar han Matteus, eller Levi som han också heter? Gud söker efter människor. Det är anledningen. Gud söker efter människor, Gud söker efter syndare. Det var därför han kom, eller hur? Det är ju tydligt, det är därför han kom. Jesus gick vidare och såg en man. Jesus var alltid fokuserad. Han visste vad hans ärende var. Och jag älskar det här att han gick vidare till en ny plats för att möta människor. Jesus lät sig aldrig bli distraherad av någonting som kom i hans väg. Vi har exempel i evangelierna där Jesus faktiskt, han hinner inte fram utan någon hinner dö. Men det här är helt och hållet i Jesu agenda. För han har kommit för att uppenbara faderns härlighet. Det som var prioritet för Jesus, det var människor. Är ni med? Människor. Det är barmhärtigt jag vill se, säger han till de religiösa. Inte offer. Jesus kommer gående till det här tullhuset och där sitter en man i djup behov av frälsning. Och mannen är väldigt medveten om det. Han är väldigt, man förstår det i texten, han är väldigt medveten. Och där kommer Jesus. Och det Jesus ser är ju inte syndaren Matteus, utan han ser den som är efterlängtad av fadern. Det här är viktigt. Treasures, skatter. Matteus var efterlängtad. Och Matteus är ju inte en i mängden, utan det är en personlig kallelse. Han säger, följ mig. Det här ställer mycket på sin spets när det gäller församling. Vet, Jesu ärende är vårt ärende. Vi ska leda människor till Kristus. Jag vet inte var ni befinner, det är väldigt gott att vara här. Stark atmosfär av tillbedjan. Men vet, det som ger oss ett existensberättigande som församling, det är att vi ägnar oss åt det som Fadern har kallat oss att göra. Det som Jesus gjorde, det ska hans lärjungar göra. Hans kyrka ska göra. Det är det som är kyrka. Det är där vi har vårt existensberättigande. Och där ligger auktoriteten. Vi har bara auktoritet att göra det som han kallat oss att göra. Och när vi inte gör det så har vi ingen auktoritet. Och då blir vi trötta och slutkörda. För det finns ingen kraft i det. Gud söker efter människor. Vad som är intressant också i texten är att Jesus kallar människor där de befinner sig. Tänk på det. Han såg en man sitta vid tullhuset. Du vet, Jesus kallar människor så frågar inte efter deras moraliska standard. Utan det var människor som Matteus han kallade. Därför att det är mötet med Jesus som förvandlar. Jag tror att det här är väldigt självklart för många av er. Det hoppas jag att det är för er alla. Det är mötet med Jesus som kallar. Ibland har jag fått höra så här. Alltså Gud vill inte ha med en sån med mig att göra. Men det är lögn. För Gud kallar. Gud kallar människor. Jag tycker det är intressant. Sverige är väldigt sekulariserat, säger vi. Och det är sant. Och Motala är en plats där man historiskt sett inte har upplevt väckelse på riktigt. Alltså Motala stad berördes inte av det som var folkväckelsen. Orter runt Motala berördes kraftfullt, men staden berördes inte på det sättet. Och i vår församlings 160-åriga historia har vi inte varit med om det vi är med om nu. Jag älskar när ateister blir frälsta. Är du här och ateist, du kan bli frälst. En kvinna, var så tydligt att Gud sökte henne, hon förstod inte det. Och den heliga ande uppmanade mig att jag skulle prata med henne. Och sen uppmanade heliga ande mig att jag ska be för henne. Hon är ateist och säger, kör på, säger hon. Jag lägger min hand på henne så här och så ska jag be. Och hon bara tittar på mig och säger, det händer ingenting. Nej, det händer ingenting, säger jag. Men så säger hon så här, jag är inte öppen. Nej, du är inte öppen. För att testa be en gång till. Och nu är du ärlig. Okej, säger hon. Så jag ber frälsningsbön. Be efter mig. Så jag byter ut ord lite. Så istället för att jag tar emot så säger hon. Jag vill tro på dig. Jag vill tro på dig, Jesus. Utan hon bara talar ut det. Ateisten talar ut det. Gudsförnekaren talar ut det. Jag vill tro på dig. Jag vill tro att du dog på korset för mig och mina synder. Jag vill tro att du uppstod ifrån de döda och lever idag. Du börjar känna i atmosfären helig ande där. Och sen säger hon så här. Jag vill bekänna dig som min herre och frälsare. Då blir hon jättesvettig. Så kommer hon till det här. Jag vill ta emot dig. Då säger hon. Jag är inte redo för det här än. Jag tar den här alfakursen du pratar om. Så går det en vecka. Hon kommer på alfa introduktionskväll. Och det är en kvinna som går in i samtalsrummet och en annan kvinna som kommer ut. Hon kommer ut säger hon så här. Det första, Christer, jag släpper kontrollen nu. Det var hennes första erfarenhet av en frikyrka. Dagen efter ber jag med Eva, 58 år, till frälsning. Du vet, Jesus kallade henne där hon befann sig. Och det här händer i Sverige. Det här händer i en stad som Motala. Så här, kan det ske i Motala, då kan det ske var som helst. Du vet, det står i Bibeln så här, det som ingenting var, du utvalde Gud. Det tycker jag är trösterikt. För det handlar inte om oss. Det handlar om vem han är. En av våra flyktingpojkar, Esmat, han har inte fått sitt uppehållstillstånd än, men han är så fylld av frid och han vittnar galet mycket just nu. När han blev frälst, så han kontaktade mig över Messenger. För att han har börjat brottas med religionsfrågan. Och så kommer han, vi möts i kyrkan. Och Jag hade sett den på något ungdomsmöte och så här. Och vi sitter och läser Bibeln och vi läser evangelien om Jesus. Och jag läser och sen så har vi på, jag lyckas hitta en sida på nätet som får höra på sitt språk. Han, och så hör evangeliet och sen bara så här. Det är sant. Det är sant. Och så välkomnar han Jesus. Jag vet det är sant. Du vet, Jesus kommer till den som behöver frälsning. Det är väldigt uppenbart. Matteus i texten här, han behövde frälsning. Jesus var den enda som kunde befria honom ur hans mörker, ur hans bundenhet. Tillbaka till texten Matteus 9. Han sa till honom, följ mig. Jag tror ju så här, det är ju min förståelse. Jesus visste att Matteus skulle ta emot. Det är min fasta övertygelse. Han kom till dem som behövde frälsning. Det här är intressant, jag ska tala om det mer i eftermiddag, om att faktiskt vara ledd av den heliga ande. För den heliga ande vill uppenbara vilka som ska bli frälsta. Det är intressant. Vid tillfälle ska jag tala i en samling. Och i den samlingen så skulle en av våra alfadeltagare sitta. Hon hade varit en kväll på alfa. Hon hade för första gången varit i en kyrka ytterligare en vecka innan. Och nu har det gått en alfakväll och sen är det dagen därpå. Och jag kommer till ett sammanhang där hon jobbade för att ha en andakt. Och på vägen dit så upplever jag andens tilltal. Du ska be för Johanna. Och jag funderar så här, hur ska det gå till? Jag kommer dit och jag har samlingen och så här. Och jag delar evangeliet och vi lovsjunger. Det här är vår second hand butik. Och där sitter Johanna. Och Johanna sitter med bultande hjärta och känner, jag måste prata med Christer. Efter samlingen så säger jag bara så här, jag kommer dröja kvar lite här. Så går jag runt och sen hamnar hon och jag, för hon ber, jag måste ju få tillfälle med Christer. Och sen hamnar vi tillsammans, vi börjar prata. Och så berättar hon om att alltså, Gud har sökt henne många gånger. Alltså hon hade ingen kristen bakgrund. Det fanns ingenting av referenser om till kristen tro. Och så här, och nu står jag där vid det här vägskälet igen. Ja, vad ska du göra då? Så jag ska följa Jesus. Så där blir Johanna frälst. Och hon berättar, intressant, jag har hört stories. Hon berättar på kvällen så upplever hon solnedgången för första gången. Alltså hon upplever och säger, vad vackert. Och sen den dagen är hennes liv förvandlat av Jesus. Jag måste få tala med en pastor. Det är härligt när det ringer samtal och ärendet är frälsning. Jag var inte hemma då. Det ringde till kyrkans kontor en man som är desperat, 52 år. Och de försöker förklara, kan du komma tillbaka om en vecka? Nej, jag måste prata med en pastor nu. Så inom en timme sen i kyrkan och man får be med honom. Frälsning. Han kom till kyrkan, jag måste bli frälst. Tre dagar senare så får han leda sin Ben till tro. Han lurar med honom till kyrkan. Han säger, häng med på någonting, du kommer må så bra efteråt. Det är fantastiskt. När kompis kom in i gudstjänsten, han sitter ju så här. Och i gudstjänsten så blir han helad. Och efter helandet tar han emot Jesus. Han tar emot den Jesus som helade honom. Så börjar han sin vandring med Jesus som inte vet någonting. I Efesierbrevet 1:5 står det så här. I kärlek har han förebestämt oss till barnaskap hos honom. Genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Vi ska på samma sätt som Jesus vara i det som Fadern gör. Ledda av den helige ande. Och det första är Gud söker. Det andra då, Gud förbarmar sig. Tillbaka till texten. Varför låg Jesus till bords hos syndare? Det Jesus gör när han kommer hem till Matteus, inbjuden av Matteus till hans hem, det är att han identifierar sig med dem. Det var därför han kom. När Jesus var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Det som händer här är väldigt häpnadsväckande, väldigt provocerande i dåtida kultur. Och för fariseerna så var ju detta ofattbart. Vad håller er mästare på med? Det är intressant här att Jesus han bjuder in dessa människor till Guds rike. Det är det han gör. Alltså med sin närvaro förklarar han dem, ni är värdiga. Tänk på vem Jesus är. Han är Guds son. Han är Gud, 100%, människa, 100%. Han är ren. Han är utan synd. Han är fullkomlig. Och vittnesbörd om Jesus är att han är full av nåd och sanning. Och där bland dessa syndare är Jesus. Och de älskar att vara med honom. Jag tror att det är väldigt roligt på den här festen. Det är glädje. För Jesus var full av glädje. Det här är ju en strategi hos Jesus. Han visar vad Guds rike handlar om. Genom att syndarna alltid höll sig nära honom. Vittnesbördet från en kyrka är att människor som möter Jesus, de tar med sig människor som behöver Jesus. De här vännerna som blev frälsta i torsdags, killen Josef, i fredags så kommer han med två, jag berättade igår, kommer han med två vänner till kyrkan. För de måste ju få det han har. När Jesus är där, bland dessa, så är det inte religion. Religion förvandlar inte människor. Men Jesu närvaro förvandlar. Religion säger ju så här, bättra dig! Det är vad religion säger. Och du kan inte bättra dig. Du kan inte nå rättfärdighet. Vad säger Jesus? Jag ska förvandla dig. Jag ska förvandla dig. Jesus inbjöd människor till Guds rike. Det vi märker i berättelsen är att den är tullindrivare. Den är moraliskt förkastliga människa. Han börjar följa Jesus omedelbart. Och det är mötet med Jesus som förvandlar. Och efterföljelsen, det handlar om att bli mer lik honom. Hänger ni med? Det här som gör kyrka så fantastiskt. Därför är det hopp för den här platsen. Oavsett hur det ser ut i människors liv. Jag som pastor, jag har ju mött allt. Jag är inte förvånad alls när jag möter människor och berättar. Du har nog aldrig hört en sån här berättelse förut. Jo, massor med gånger. Du vet, när Jesus bjuder in människor så säger han, följ inte, han säger inte följ min kyrka som jag ska grunda. Nej, han säger följ mig. Följ mig. Jesus sa inte, om ni visar först en högre moralisk standard kan ni bli accepterade av mig. Nej, han sa följ mig. Följ mig. Det handlar om Jesu närvaro. Det är det som är det fantastiska i Matteus hem. Det är att Jesus är där. Det Jesus är. Och det Jesus bjuds in. Där förvandlas liv. Det här är kyrka. Jag älskar att se vad Gud gör med människor som är nyomvända. Jag berättade igår om en man som blev frälst på sin andra gudstjänst. Och Dennis, han var ateisten, så blev han frälst. Och varit mycket i hans liv, mycket av förkastelse och fördömelse. Men du vet, se honom, han älskar att vara med när vi ska be för människor. Du vet, han vill göra det som Jesus gjorde. Han gick alfakurs här i höstas. Och Naturligt våra alfakurser, det är att vi ber för människor. Vi börjar be för människor ofta faktiskt första kursdagen. Så vi följer inte konceptet riktigt. Men du ser honom där lägga sina händer och be. Tack Jesus för att du helar. Det är kyrka. Vad är det som har förvandlat den här mannen så att nu han är öppen med sina svagheter? Och det är Jesus. Och du vet, en gemenskap där Jesus är centrum, jag prickade om det igår. Du vet, där är han närvarande. Det är hans närvaro som förvandlar. Det som händer här hemma hos Matteus är att där formar Jesus lärjungar. Wow! Jesus ger oss modellen för evangelisation, det är att bjuda in människor till Guds rike. Du vet, det som övertygar en ateist, det är ju inte argumenten. Det är närvaron. Guds närvaro. Det är det som övertygar alla människor. Det är Guds närvaro. Det är Jesus Kristus själv. Det är Jesus Kristus själv. Det som hände med Eva som blev frälst, ateisten berättade om, det var ju hans närvaro. Så att hon kunde släppa kontrollen. Jesus formar lärjungar. Och vi ser att lärjungaskap här, alltså Jesus uppenbarar ju faderns barmhärtighet. Och det, någonting som är uppenbart i berättelsen är att de här människorna hos Matteus, de möter ju barmhärtighet. De möter ju inget överseende med synder. Typ, Jesus säger ju inte, det säger ju aldrig, var kvar i din synd. Nej, han befriar från synd. Han befriar från synd. Så de möter den Jesus som är full av nåd och sanning. Och på det sättet Jesus är, så ska vi vara. Så ska kyrka vara. En sista sak tillbaka till texten. Jag har sagt att Gud, han söker syndare. Gud förbarmar sig över syndare. Och det sista, och Gud frälser syndare. I berättelsen så markerar Jesus tydligt mot de religiösa ledarna. Varför gör han det? De greppar inte vad Jesus gjorde. Det var inte deras värld. Tragiskt. De kunde lagen. Men kände inte fadern. Tillbaka till texten. Fariserna fick se det. Vad då? Jo, att han låg till bords med syndare och tullindrivare. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar. Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? De hade inte referensramarna till det Jesus gör. De förstod inte att det är på det här sättet Jesus bygger kyrka. Det är mötet med honom som förvandlar. De var blinda. De var inte i det som Jesus gjorde. De Jesus inbjöd till att bli hans kyrka. Det var sådana som de exkluderade från sin gemenskap. Du vet, Jesus hade ju faderns hjärta. Är ni med mig på det? Faderns hjärta. Och det som uppenbaras här. I Lukasevangeliet 15 så står det ju också parallellt den här texten. Alla tullindrivare och synder höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt. Den här mannen tar emot syndare. Jesus går till rätta med de religiösa, för de greppar inte, de förstår inte, de ser inte vad han gör. Faktum är, det är så mycket allvarligt, är att de här människorna som borde vara de som skulle gå där med Jesus och förbarma sig, de hindrar människor från Guds rike. Tillbaka till texten Matteus 9, vers 12. Jesus hörde det, att de var upprörda, och sa: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. De var emot det som var på faderns hjärta. Något vi märker hos Jesus, och det är utmanande för oss: Jesus tillät inte någonting av det som var mänskliga stadgar eller traditioner stå i vägen. En berättelse, Lukas evangeliet 7 kapitel. Du kan gå dit och följa med mig. Jag ska bara referera till den. Där möter vi en, Bibeln säger att det är en synderska, en kvinna som kommer hem till ett hem där Jesus är. Och Jesus är i ett hem hos en farisé som behandlar Jesus som skit. Han behandlar Jesus som skräp. Och Jesus är där, och kommer denna kvinna, och de vet vem hon är. Och i berättelsen där så börjar hon ju gråta, och hon börjar torka Jesu fötter med sitt hår. Och de är upprörda. Och sen ger Jesus en berättelse om förlåtelse. För han säger så här: hon har fått så mycket förlåtet, därför visar hon så mycket kärlek. Och så står det så här, vad han säger till denna kvinna. Lukas 7, vers 48-50. Sedan sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid. Har ni stött på fariser? Kanske du själv är en. Jag kunde själv ha varit den. Jag har varit ganska mycket fariser också. Jag har mycket problem med människor som hamnade i kyrka. Och jag tyckte att de skulle var lite annorlunda. Vid ett tillfälle fick den helige ande tillrättavisa mig ganska markant. Jag var pastor några år, och där började hända en del saker. En av våra ungdomar kommer: jag tyckte att du inte är klok. Vi hade en alfakväll, fint uppdukade bord. Och så kommer en av våra unga dit med en man som inte passade i kyrkan den kvällen, ansåg jag. Det var fel kväll. Och så säger killen så här: när jag såg honom kunde jag inte gå förbi. Och jag bara kände hur den helige ande bara knockade mig. Och så säger mannen så här: jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp med Gud. Jag förstod den här kvällen att den helige ande ville visa mig faktiskt vad det handlar om. Det är mötet med honom som förvandlar. Det är mötet med honom som förvandlar. Jesus markerar mot de här religiösa i berättelsen. Men det är också ett budskap till oss som församling. Låt ingenting av det som är tradition i en församling stå i vägen för människor att komma in i Guds rike. Det är Jesus vi följer. Det är han som är kyrka. Och när vi inte följer honom och är på det sättet som han är, då är vi inte kyrka. Jag ska landa i berättelsen och i predikan. Jesus faktiskt är ju så pass utmanande till de religiösa att de måste omvända sig. Gå och lär er, säger han, vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. De här religiösa, man förstår i kontexten i evangelierna, så är de väldigt upptagna med sig själva. De är upptagna med sin egen fromhet, med sin religiositet. Och de älskar inte Fadern. För om man älskar Fadern, då hade de älskat det Jesus gjorde och varit med i det han gjorde. Du vet, det är bara den som är berörd av Faderns kärlek som ser behoven. Men den som berör Faderns kärlek som får en sån drivkraft i att jag måste vara en del i det som möter med behoven. Och kyrka måste vara kyrka på Jesu sätt. Jag brukar säga så här till min egen församling. Världen förväntar sig ett möte med Gud genom den lokala församlingen. Det här är viktigt. Teologen Runar Eldebo, han skriver så här i en bok som heter Tillbaka till Jesus. Och det är bra. Det är till städerna och byarna ärendet bär. Det är riket som ska förkunnas och såren som ska helas. Det är vårt medlidande som visar om vi äger en personlig relation till medlidandets Jesus. Vi älskar, står det i skriften, därför att han först älskade. Du vet, vi kan ju inte säga att vi älskar Jesus. Alltså, vi kan ju sluta lovsjunga om inte vi gör det han kallar oss att göra. Jesus säger så här, ni älskar mig om ni håller fast vid mina bud. Gud frågar inte om lov. Är ni med? Gud frågar inte om lov för det han ska göra. Det vi ska göra, det är att gå med honom. Det är inte han som går med oss, utan vi ska gå med honom där han är, som församling. Gud bygger sin kyrka. Det är ju inte vi. Men vi får av nåd vara med i det han gör. Levande stenar i ett andligt husbygge som det står i första Petrus brev. Utmaningen här, var inte upptagna med själva. Upptagna med det som är på Faderns hjärta. Satan vill få oss att bli så fokuserade på oss själva och på våra problem i vår kyrka. Men vet, när fokus är på världen, på världens behov, han tar hand om våra behov. Ska vi be? Helige Ande, tack för din närvaro. Tack att du är här. Tackar Jesus för att du är densamma idag. Igår och evighet. Tackar för att du frälser. Tack att du förlåter synd. Tack att du helar. Tack att du ger visshet om barnaskap. Du ger visshet om syndernas förlåtelse. Är det någon här? Vi ska snart ha förbön och delgivna kunskapens ord. Och är du här och Jesus är inte din herre, så kan Jesus bli herre. Du vet, han ska både vara frälsare och herre. Att han blir herre innebär att du överlämnar dig. Du ger dig till honom. Jesus, låt din vilja ske i mitt liv. Så är det någon? Nu är du väldigt utlämnande här. Är du här och Jesus är inte din herre, så kan han få bli din herre. Var och en som åkallar Herrens namn, står det i Bibeln, ska bli frälst. Så är du här, så jag ska inte be dig räcka upp din hand. Men i samband med förbönen sen så kommer jag stå. Och du får gärna komma till mig. Så ska jag be. Ska vi be tillsammans, du och jag. Och Jesus får bli din herre. Amen.